Ja, det rullar igen. Jag sitter med Berang, vi har pratat om... Alltså det finns ju så mycket att prata med dig om. Alltså det finns så många vi pratar om.
Det blir en alldeles för lång podcast. Det blir en Joe Rogan podcast.
Joe Rogan har aldrig haft.
Nej, the one that got away. Han har små barn.
Just det.
Och vill inte resa mer än nödvändigt.
Mm.
Så det är det som har varit tufft. Han reser redan så jävla mycket.
Får man önska?
Vadå?
Får jag önska?
Önska.
Jag såg en kille på Comedy Store. Chris D'Elia.
Ja, det...
Jag lovar, han var grym.
Vi jobbar på det.
Vi jobbar?
Det är allt jag kan säga.
Det betyder att det är långt ifrån.
Men... Nej. Men det, alltså, han, sist vi hade egentligen bokat en grej.
Ja.
Men han skulle på... Han fick en tv-inspelning, någonting som det krockade med, så att det är bara det vi väntar på.
Jobba med honom, för han, alltså han var så, han hade en lång han gick på och sen hade en lång grej om hur han såg ut som en örn. Och jag skrattar ju väldigt sällan på stand-up, eller det är klart jag gör det, men det var så jävla roligt alltså.
Ja, men han ser lite ut som en örn.
Ja, men han var riktigt...
Jag förstår vad du menar med att inte skratta längre. Jag fick den här du kommer ju ihåg kära Flip Schultz som har turnerat en hel del med
Palme
och som har varit här ett par gånger på egen.
Ja, ja.
Jag var ju i Los Angeles och så gick vi på någon klubb där han uppträdde, och så tittade han på mig medan han uppträdde och såg att jag såg helt allvarlig ut. Jag har ju lite så här resting bitch face liksom. Jag brukar vara...
Det kommer podden heta, resting bitch face.
Resting bitch face. Ja, men det är sådär. Jag kan se ut som att jag är förbannad.
Ja.
Och jag tyckte det var kul. Men jag skrattar väldigt sällan. Alltså det, nästan till aldrig. Jag ser det och jag analyserar och tänker det här är roligt.
Det här är bra grejer.
Ja, men det behöver inte, jag kommer inte skratta. Så han liksom bara, what's wrong man? Efteråt bara, is everything okay? You just looked so pissed off. Så jag tog åt sig ett tweet. Än idag tror han att jag...
Att du är skitförbannad.
Att jag inte riktigt tycker om honom. Att jag bara låtsas.
Han var, jag kan säga att Flip Schultz var otroligt proffsig när vi åkte på den här långa turnén. En månad körde vi då.
Ja, precis.
Och leverera samma 20 minuter liksom, var pang 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 pang.
Ja.
Men samtidigt kände jag att jag skulle ju hänga mig själv alltså, om jag skulle jobba på det sättet.
Bara...
För Pablo var ju också samma grej, men han var ju friare på ett annat sätt.
Ja, liksom, han är verkligen levande. Han har ingen bestämd, alltså, han har inte bestämt sitt sätt i förväg. Nej. Han har lite anteckningar som han skriver på handen.
Ja.
Men Flip har, det är samma. Han byter ut något skämt lite där då.
Hur har han Carr?
Jimmy Carr.
Just det. Han har väl en ganska...
Det är ganska exakt, ja.
Ja.
Han läser oftast också från...
Cue cards.
Från ett anteckningsblad, alltså så här... A4-papper där han har skrivit ner.
Det är fusk.
Ja, men han får det att funka, tycker jag.
Ja,
jag tycker han får det, sättet han gör det på. Liksom, det är lite panik. Men han behöver inte det. Det är någon sån här mental grej med honom. Att han tror att han behöver det. För han har den rappaste käften. Han är så här den som... Har du diskuterat eller har du grälat, tjafsat, vad säger man, bråkat med någon?
Ja.
Och så bara inser du, alltså så tänker du efteråt, fan, jag önskar jag borde sagt det där. Jimmy Carr är den som
säger
allt det man önskar att man hade sagt till någon.
Just det.
Och han nämnde det i en, han nämnde det till mig när vi pratade. Då sa jag att vi vanliga dödliga människor, vi kan inte tänka så där snabbt som du gör. Mm. Och så sa han bara att detta, han sitter med i de här panelprogrammen i de här brittiska panelprogrammen, så brukar han ibland säga saker och reagera samtidigt som publiken reagerar. Han vet inte vad han sa, men han skrattar åt det ungefär liksom,
det,
samtidigt som publiken. Så han tänker, men det där var bra, det där var bra sagt, men det bara kom ut, och det är liksom talang.
Så
det är verkligen genuin i det går liksom.
Ja, exakt. Ja. Så nu ringer det. Ska jag pausa?
Kan du göra det?
Nu börjar Berangs jobb här, så vi pausar lite till då. Jag sa precis det, att nu öppnar amerikanerna kontoren och börjar jaga dig, eller hur funkar det?
Ja, runt 5-6 tiden och framåt ända till 1-2 på natten, då är de...
Då ringer de.
Det är deras kontorstider, så då kommer vi... Då är jag i telefon.
Just det. Du, jag tänker vi ska prata lite framtid också.
Framtid.
Du har gjort över 10 år nu och gjort... Jag kommer lägga upp alla länkar i show notesen på den här podden, så man kan verkligen gå in och kolla vad du har gjort. Har du någon sån här Wikipedia där du har lagt upp allting?
Nej.
Det är sånt du måste göra sånt. så att det kommer ihåg. Alltså, har du fått pris på Svenska Stand-up-galan?
Nej,
det har jag inte. Det ska vi se till att det händer till.
Det är nog den tiden förbi. När du, det var ju en tid där du och Öz...
Ja, då tre. Hade ju vi kontroller. Och då fick du ju aldrig.
Nej. Men nu är det jävlar när Marcus och
Marcus och Fritte får fixa. Ja, får fixa det här.
Ja, nu får jävlar.
Nu ska vi fira. Du kommer få pris på Svenska Stand-up-galan inom kort. Vad är det vi ska fira med? Du har något.
Jag har den som vi nämnde i början, diplomatik och ambassadör. Den här öppnar inte jag upp för vem som helst, Janne, så att du ska vara
en stor ära. Men det är ju inte ofta vi gör en podd ihop.
Nej, det är inte... Du vet, jag blev... jag vet inte om du skulle prata framtid, men... Det är inte ofta... Alltså, jag har blivit intervjuad... Det här är andra gången på en vecka nu. Men om man bortser från det...
Uh-huh.
Så var det senast 1994. Det var väl det, 24 år sedan.
Yeah. Ja.
Vet du vem som intervjuade... Då var det Mark Levengood.
Jaha.
Som intervjuade mig.
Uh-huh.
I ett program som heter Aha, sa Mark. Jag vet inte om du minns det.
Berätta, vad är det här?
Aha, så Mark var en... Alltså, jag var med i första avsnittet, så jag vet inte riktigt vad... Jag visste inte vad det var. Men anledningen till att jag var med var för att... Kom ihåg Kvitt eller dubbelt?
Ja, ja.
Det var ju med Claes Åkesson, hette han på den tiden.
Okej.
Okay. Och var det Kattis Ahlström som var...
Det kan vara.
Ja. Och jag såg ju alla de här experterna inom olika områden. Och på den tiden var jag vampyrexpert. Jag kunde allt om vampyrer. Jag blev besatt av saker. Som jag är nu också. Jag blev besatt av vissa ämnen.
Just det.
Det mat, det komedi, vad det nu är. Mm. Och sen blev jag expert inom det ämnet. Och det var jag när det gällde vampyrer. Mm. Så jag ville verkligen vara med där. För du vann så jävla mycket coola saker. Plus att du fick 10 000 i konsulter.
Ja.
Och liksom resor och allt möjligt. Så jag sökte in till programmet och en producent ringde och ställde några så här testfrågor för att se om jag verkligen kan. Jävligt svåra frågor. Alltså,
vad var det för frågor?
Typ så här, vem regisserade filmen Nosferatu från 1800, var det 1900, något sånt där?
Uh-huh.
1800.
Kunde du det? 1900?
Ja, Felix Murnau eller hur man nu uttalar Felix. Men det är sjukt att de ställde den frågan.
Det är jättesjukt.
Det är liksom, vad var jag? Jag var 12 år.
Ja.
Jag bara frågade lite mer. Men hur som helst. Så, sen så, de kunde inte hitta en expert som kunde formulera alltså, rätt frågor. Uh-huh. De hittade ingen annan vampyrexpert.
Just.
Så det bara rann ut i sanden. Och jag var deppig. Jag var så besviken och liksom bara, allt var åt helvete. Och sen så la de ner programmet ganska kort efter. Men så ett år senare så ringde samma producent upp och höll på med det här nya programmet.
Aha, sa Mark.
Och sa att de ville intervjua mig. Och jag var liksom, jag trodde det här var min big break. Jag kommer vara i Hollywood efter det här.
Vampyrexperten.
Ja, exakt. Nu kommer
jag har ändrat namn på podden som heter Vampyrexperten.
Exakt. Men, och så hade de en, så vart jag inbjuden dit. Och jag trodde det var ett 30 minuters program om bara mig. Men det var ju bara ett 5 minuters inslag i det här programmet. Och bara för att korta ner lite. Vi gjorde en tagning som skulle vara prov, så här testtagningen. Och sen så skulle vi köra på riktigt. Yes. Och den här testtagningen, där ställde jag alla... Alltså jag svarade precis som jag ville och liksom... Och det gick jättebra. Och efteråt, producenten bara tittade på mig och gjorde tummen upp. Och bara alla var liksom high-fivade. Det här var riktigt bra. Och sen så tog Mark mig åt sidan och sa, du vet Berang, det här är ett barnprogram, så du kan inte riktigt säga såna här saker som är blod och avhuggna huvuden. Och det var ju bara det jag liksom kunde. Jag berättade ju såna här historier om så här, du vet hur man i viss alltså i Ungern, så jag tror att det var i Ungern, jag minns inte nu, men du använde blodet från en vampyr till att baka bröd med. Om du åt av det brödet så var du immun mot vampyrbett. Sådana där saker tyckte jag var jättekul att prata om. Jag hade ingen aning.
Var finns det här materialet?
Jag har faktiskt den skivan. Jag beställde den från SVT, för de är ju så jävla bra. De har ju det här arkivet. Så jag beställde det. Jag fick hem en CD-skiva eller en DVD-skiva. Så jag har det här. Och det är det pinsammaste. Men jag ska förklara varför det blev pinsamt. Ja. Efter att han hade sagt det här, så gick vi bara tillbaka. Så de bara, okej, tagning. Och så började vi. Och då satt jag bara där med var tvungen att censurera allt jag hade att säga, för jag hade ju ingenting annat att prata om.
Nej.
Det var bara de här grejerna. Så jag bara, det här är ett kors och det här är vitlök som man kan gnida in i nyckelhål.
De fuckade dig
helt. Ja, helt kört. Och så bara, och Mark bara, varför gnider man in dem i nyckelhål? Jag bara, vampyrerna kan förvandla sig till dimma och de kan ta sig om. Är vampyrer så smarta att de kan förvandla sig till dimma? Jag bara, jag har ingenting med att de är smarta att göra. Och han försökte, allt jag sa vände han till någonting barnsligt på något sätt. Och nu efterhand förstår jag varför, men då var jag skitförbannad.
Just
det. Och då var det bara, de är smarta. Så om man har en kompis som heter Kalle som är väldigt smart i skolan, betyder det att han kanske är vampyr då? Och jag bara satt där och bara, varför gör du så här? Så att när den tagningen var klar, det var ingen som gjorde tummen upp. Det var ingen, alla bara typ gick och hämtade kaffe och sa ingenting. Och så jag gick därifrån. En sak som jag minns, som jag vill att konfrontera Mark med, om jag ser honom någon gång. Det var, vi var på lunch under den här, så här tagning, alltså mitt under inspelningen. Så gick vi iväg på lunch, de bjöd på lunch och vi satt där med producenten. Och så frågade han mig vad jag vill bli när jag blir stor. Och då sa jag att jag vill skapa en ny filmgenre. Och jag vill kombinera kung fu och vampyrer. Och jag tyckte det var skitcoolt. Alltså nu finns det ju med Underworld och Blade och det här. Men då var det liksom, jag tyckte jag var helt groundbreaking med den här idén. Och så sa Mark, han bara, vampyrer och kung fu. Det låter som ren smörja, tycker jag.
Jävla Mark.
Att säga så här till 12-åringen. Det var jag har inte sett honom sen dess, men om du ser honom så hälsa från en traumatiserad
pojke. Men du, kommer vi kunna kolla på den här filmen efteråt när vi klarar med podden?
Ja. Alltså grejen är, vet du varför? Jag ville lägga upp det här på Facebook, tänkte jag, när jag hade fått det. Jag bara, men nu, jag var helt tvärsäker på att jag kommer lägga upp det här på Facebook. Men sen när jag såg det och insåg hur pinsamt det var. Jag är okej med att det är pinsamt. Ja. Men nu har du hört själva förhistorien till varför jag beter mig så som jag gör under den intervjun. Ja. För de som ser det kommer det vara liksom, de fan håller han på med? De har ingen aning om att jag gjorde en toppen intervju strax innan. Det poängen, det var en lång historia, men jag ville komma till att det var sista gången jag varit intervjuad. Fram tills nu, 20 år senare.
Jag tycker det här har gått jättebra. Men okej, men låt oss först och främst
skåla. Det var då tiden, skål.
Skåla för att vi till slut gjorde. Ja, men det här var ju fantastiskt.
Jag vet, är den inte bara helt löjligt? Det är så här,
Det är väldigt, väldigt bra. Jag förstår, den här skulle du vara väldigt rädd om. Och bara vid speciella poddtillfällen. Så jag tänker att vi ska spela in en ny podd nästa år. Okay. Men hur ser det ut nästa år? Vad tänker du framtiden? Du sa i början att du vill lugna ner. Eller...
Jag vill bara... Det kommer inte bli någon ändring i hur mycket underhållning som kommer till Europa och resten av världen. Jag gör ju jag arrangerar ju komedi i Tokyo numera också. Ja,
just det. Är det nästa marknad som du vill ta, eller hur?
Det var ingen annan som gjorde det, och jag är ju matnörd och ville bara ha en anledning till att åka till Tokyo.
Ja.
Och kalla det en företagskostnad. Vilket det är.
Jag tänker vi ska lämna matnörderiet till nästa podd. Alltså stand-up-mässigt, när du åkte dit, då var det med han...
Det var med Jimmy Carr först.
Just det.
Jag kom precis tillbaka därifrån med Russell Peters. Ja.
Och hur har det gått då där? Är det
helt utsålt?
Är det samma som när Pablo var i Stockholm för 10 år sedan?
Liksom? Det är samma på det sättet att, kommer du ihåg publikjublet den första gången när vi skulle... Den stämningen, alltså den här magiska, den här shit, händer det här verkligen?
Ja.
Den har aldrig, alltså den har inte återskapats med någon artist som har varit i Sverige sedan dess. Nej. För att nu är det ju förväntat att artister kommer.
Exakt.
Men på den tiden var det helt otänkbart
att
en komiker kommer till Sverige. Liksom. Det hände bara inte.
Ja.
Och så är det i Japan nu. När Jimmy Carr var där, liksom innan, när det, han har ju en sån här en skärm där det räknas ner. 5, 4, 3. Alltså de alla skrek med liksom 5, 4. Och varje... Alltså de skrattade mer åt alla skämt och det var bara folk var helt överlyckliga. Men måste tillägga att det var 90% britter och amerikaner. Det är inte japaner i publiken. Eller det är några få.
Varför har inte de upptäckt
det? Det är språket helt enkelt.
Just det.
Det vi har märkt är liksom, det finns nästan alltid tillräckligt med engelsktalande människor i ett land för att kunna göra en mindre föreställning. Jag skulle inte kunna göra någon arena-gig där.
Nej. Men jag har en teori angående Asien och sådär. Det där med att tappa ansiktet. Att man tappar ansiktet och gör bort sig. För det är ju lite vad man kan uppfatta alltså, med stand-up.
Ja.
Att, vad säger han? Han förstår inte att han gör bort sig själv. För att jag har uppträtt för asiater, pakistanier och jag har märkt det. Eller, känt på dem att vänta nu, du kan inte hålla på så här liksom efteråt. Vad fan, du förlorar ansiktet här.
Ja, alltså jag hade ju, när jag var ju där och var väldigt intresserad av vilka som skulle se showen.
Ja.
Och när jag såg att det var så få japaner, för det jag har hört från musikartister som uppträder där, det är ingen som jublar eller applåderar, det är respektlöst. Jag har inte sett det själv, men jag har hört det. Och tänkte undra om det är likadant här, att ingen... Att det liksom anses vara fult att skratta. Men det var ju helt hysteri. Alltså helt tokigt. Samma sak med Russell Peters. Jag vet inte vad de skulle kunna tappa ansiktet för. Liksom. Vad de, skulle, de kan ju säga i princip vad som helst. Jag skulle inte... Det är bara... Det finns inget jag kan jämföra med. För de har inte stand-up på samma sätt. Inom den japanska kulturen. Det är mer... Det är ofta så här, 2 personer på scen som kör lite scenhumor.
Du måste jobba in det där. Det kommer ta en stund.
Och få en ensam person bara på scen där inom.
Men du, jag tänker på Polen och Ungern, alltså Rumänien som är lite, alltså Polen är lite tuffare, du vet, sådär. Vi är coola polacker liksom.
Mm.
Är det inte svårare med stand-up där också? Eller vad är din erfarenhet här?
Vi ska ju dit nästa år för första gången. Polen är lite tufft just för att det är väldigt få. Du kan inte göra några större gig. Men... Du säger det här på ett fint sätt. Inte helt oväntat är de lite efter med... Till exempel Pablo är skitstor i Rumänien nu. Liksom. Och de är helt tokiga över att han ska gå dit. Det är att han kommer dit. Och han säljer liksom... Han sålde nu bara förra året sålde han typ nästan 3000 biljetter i Bukarest. Men andra komiker som jag föreslår, typ som Kevin Hart, de bara...
Nej, det kommer aldrig funka.
Nej, det... Men vi har inte en teater ni kan pröva till och med, det är de skeptiska till. Så det är såhär, Miami Vice number one show. Det är såhär, den...
men, all right, så i framtiden då kommer du sköta allting mera hemifrån? Eller
alltså, det är redan nu så att jag inte kan vara med på alla turnéer, så att jag kommer bara... Jag kommer åka på de viktiga, men så är det. Jag kommer åka dit jag hinner och har möjlighet. Mm. Jag vill vara med på allt. Jag älskar det. Alltså jag har aldrig slutat tycka om och se eller älska att se folk komma till mina föreställningar.
Just det.
Ingen som bryr sig. Alltså det är ingen som, folk tror ju liksom när det är en artist som kommer att det är Globen som har tagit hit dem, eller att det är Kina Teatern som har bokat. Och det är ingen som tänker på att det är en arrangör som ligger bakom.
Ja, just det.
Så att på det sättet är det ganska så här... Du får ingen så här cred för det. Men jag gillar bara att stå precis innan föreställningen ska börja gå ut och se att nu har alla de här människorna kommit och de är förväntansfulla och de ska se någonting. Det är en sån... Just därför det här jublet i Tokyo när de skriker så där och blir helt alltså det är en sån hysteri. Du märker att det är en sån speciell känsla och det är ett sånt där, det är en obeskrivlig känsla. Även om det inte är mig de är där för att se, så är det någonting som jag tog dit, som jag inte hade sett. Det är på samma sätt som när man var liten. Och det är därför jag gör det här egentligen. För när man var liten och såg något kul på TV. Det är inte som idag att du kan bara söka efter det på YouTube. Då kunde jag sitta där och VHS-kassett i timmar och bara vänta på att den här roliga klippet skulle visas. Så jag kan visa det för min bror eller en eller två andra personer. Som kom. Och att se deras reaktion var liksom värt guld för mig. Och det är samma sak jag vill göra nu, fast i större skala helt enkelt.
Ja, precis. Alltså det där var himla fina slutord tycker jag. Det ska vi skåla på.
Skål.
Nu ska vi kolla på film när du och Mark hänger. Tack Berang för den här pratstunden. Vilken lång och bra stund.
Ja, men tack så mycket.
Västlunds vecka.